Abraham was not justified by works, but by faith.
Av det han blev alltså inte rättfärdiggjord av gärningar, utan av tro.
Paul demonstrates that by quoting the Old Testament.
Det bevisar Paulus genom att citera Gamla Testamentet.
God, and it was counted to him for righteousness.
Det står det ju i Första Mosebok 15 att Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet.
And Paul then goes on and says that to the one who works, the reward is not reckoned according to grace, but according to debt.
Det, och Paulus fortsätter genom att säga, den som håller sig till gärningar, honom blir lönen tillräknad, inte på grund av nåd, utan på grund av förtjänst.
But the one who does not work,
and den som inte håller sig till gärningar,
by that he means the one who is not trying to earn his salvation by works,
det vill säga den som inte försöker förtjäna frälsningen genom gärningar,
but just believes on the one who justifies the ungodly,
utan uteslutande endast tror på honom som gör den ogodaktige rättfärdig,
his faith is counted for righteousness,
hans tro räknas honom till rättfärdighet.
It should be noted especially that Paul says that God justifies the ungodly.
Här bör vi lägga märke till uttrycket att Gud förklarar den ogodaktige rättfärdig.
In chapter 1 verse 18 it says that the wrath of God is revealed against all ungodliness and unrighteousness of men.
I Romarbrevet 1:18 stod det ju att Guds vrede uppenbarar sig från himlen över all ogodaktighet och orättfärdighet hos människor.
At that time I asked you to remember this word.
Då bad jag er komma ihåg ordet asebeia.
Because I said it is a very strong word.
Jag sa att det är ett mycket kraftigt grekiskt ord.
It's the same word that Paul uses here when he says that God justifies the ungodly.
Samma starka ord använder Paulus här när han säger att Gud rättfärdiggör den ogudaktige.
This word is never used of a believer.
Det här ordet används aldrig någonsin om en troende.
It is used only 8 times in the whole New Testament.
Det förekommer bara 18 gånger i hela Nya Testamentet. 8 gånger i hela Nya Testamentet.
It is very often used as the direct opposite of a just man or a believing man.
Det används ofta som motsats till en just rättfärdig människa, en troende.
Paul uses it in Romans chapter 5 verse 6 where he says that Christ died for the ungodly.
Paulus använder det i Romarbrevet 5:6 där han säger att Kristus dog för den ogudaktige.
There the context does not help us a great deal in getting the exact meaning of this word.
Där får vi inte så mycket hjälp av sammanhanget för att förstå den exakta innebörden av ordet.
But in 1 Timothy 1:9,
men i Första Timoteus 1:9,
we have a good example of how this word is to be understood.
Har vi ett bra exempel på hur detta ord ska förstås.
There Paul says,
Paulus,
we know that the law is not given for the righteous man.
Vi vet att lagen inte är given för det rättfärdiga.
But for the lawless and the unruly.
Utan för det laglösa och oregeliga.
For the ungodly and for sinners.
För ogudaktiga och syndare.
So not for the righteous but for the ungodly.
Alltså icke för det rättfärdiga utan för det ogudaktiga.
So the ungodly is the opposite of the righteous man.
Så det ogudaktiga det är motsatsen till det rättfärdiga.
In 1 Peter 4:18 we have the same contrast.
I Första Petrus 4:18 har vi samma kontrast.
But Peter says that judgment must begin at the house of God.
Det säger Petrus att domen måste börja på Guds hus.
And he says if it first begins with us,
och så säger han, om det först börjar med oss,
what will be the end of those who do not believe the gospel of God?
Vad blir då änden för dem som inte tror Guds evangelium?
And if the righteous scarcely be saved,
och om den rättfärdige med knappt nöd blir frälst,
where shall the ungodly and the sinner appear?
Hur ska det då gå den ogudaktige och syndaren?
So there again, this word ungodly is the opposite of righteous.
Där åter är den ogudaktige motsatsen till rättfärdig.
In the context, it is a synonym for unbeliever.
I sammanhanget är det en synonym till otroende.
The ungodly man is the man who does not believe.
Den ogudaktige är den som inte tror.
The man who does not believe in the gospel of God.
Den som inte tror på Guds evangelium.
We have a similar context in 2 Peter chapter 2:5.
Vi har ett liknande sammanhang i andra Petrus 2:5.
There we are told that the flood came upon the world of the ungodly.
Där får vi veta att floden kom över det ogudaktigas värld.
And the ungodly are contrasted to the right to righteous lot.
Och det ogudaktiga står i kontrast mot det rättfärdiga.
So again, righteous and ungodly are antonyms. They're opposites.
Återigen ser vi att ogudaktiga och rättfärdiga står emot varandra.
In Jude chapter Jude verse 4.
Judas brev vers 4.
We have another passage which helps us to see what the Bible means by the ungodly man.
Har vi ett annat ställe som visar oss vad Bibeln menar med en ogudaktig människa.
There the ungodly men are men who change the grace of God into licentiousness and deny the only Lord and Master Jesus Christ.
Här framhålls att ogudaktiga människor är sådana som missbrukar vår Guds nåd till lösaktighet och förnekar vår enda härskare och Herre Jesus Kristus.
This word is related, as we said, to ungodliness.
Ordet hör alltså ihop med ogudaktighet.
That word is used 6 times in the New Testament.
Asebeia används 6 gånger i Nya Testamentet.
And we don't want to look up every passage, but just take my word for it that every time it is used, it describes unbelieving men.
Vi hinner inte slå upp de ställena nu, men ni kan ta mitt ord för att varje gång det förekommer används det om ogudaktig.
Ungodly.
Ogudaktighet.
Ja.
Varje gång är det frågan om ogudaktighet.
It's never used of Christians.
Det kan aldrig användas om kristna.
The Christians are people who have oisebaya.
De kristna, det är människor som har evsebaya.
Which is the opposite of asebaya.
Och det är motsatsen till asebaya.
Now, in the light of that word, then, in the light of the meaning of that word,
I ljuset av detta ords innebörd,
it is very significant that Paul says that God justifies the ungodly.
Det är mycket betecknande att Paulus säger att Gud förklarar den ogudaktige rättfärdig.
In chapter 1, verse 8, he says that the wrath of God is revealed against all ungodliness of men.
I Romarbrevet 1:18 heter det att Guds vrede uppenbarar sig från himlen över all ogudaktighet hos människorna.
And in chapter 4, it says that God justifies the same kind of people.
Men i kapitel 4 får vi veta att Gud rättfärdiggör samma slags människor.
We so often want to say that God justifies the believer.
Vi säger kanske ofta att Gud rättfärdiggör den troende.
And that certainly is true.
Och det är sant.
But it is also said in the scripture that God justifies the godless, evil, wicked unbeliever.
Men skriften säger också att Gud rättfärdiggör den gudlöse, den onde, den otroende.
This is therefore a very powerful emphasis of the doctrine of universal justification.
Detta är därför återigen en kraftfull betoning av den objektiva allmänna rättfärdiggörelsen.
These words make clear that God does not wait until we change.
Det ordet gör klart att Gud väntar inte tills vi förändrar oss.
He does not wait to justify us until he sees that we have become different people.
Han väntar inte med att rättfärdiggöra oss tills han finner någonting hos oss som visar att vi har blivit bättre.
For Jesus' sake, who died for the sins of all men,
för Jesus skull, han som dog för alla människors synder,
God declares the whole ungodly world to be not guilty in his sight.
Förklarar Gud hela den ogudaktiga världen för att vara icke skyldig i hans åsyn.
And those who accept that message in faith.
Och de som mottar detta budskap i tro.
To them this justification becomes a personal possession.
För dem blir denna rättfärdiggörelse en personlig egendom.
And in that sense their faith is counted for righteousness.
Och i den meningen är deras tro räknad som rättfärdighet.
Because only in faith does the gospel find its complete fulfillment.
Ty endast i tron finner evangeliet sin fullständiga fullbordan.
And Paul then continues and says that David also believed in justification by faith.
Sedan fortsätter Paulus och säger att också David trodde på trons rättfärdiggörelse.
just as Abraham was the great forefather of the Jewish race,
precis som Abraham var den store förfadern för judarna efter köttet.
So David was the greatest king the Jews ever had.
Så var David den största konung som judarna någonsin haft.
If you would ask the Jews who were the two greatest men in their whole history,
om du frågar en jude vilka är de två största männen i deras hela deras historia,
they would undoubtedly have said Abraham and David.
Så skulle de ha sagt Abraham och David.
Paul has just shown that Abraham was justified by faith.
Nu har Paulus just visat att Abraham blev rättfärdiggjord av tro.
Now he said that David too was a man who believed in justification by faith.
Så är det också med David, framhåller han också. Han trodde på rättfärdiggörelsen genom tro.
For he says that David speaks of the blessedness of the man to whom the Lord counts righteousness without works.
Ty han säger att David var den som trodde på den Gud som räknar rättfärdighet utan gärningar.
And then he quotes Psalm 32,
och som bevis citerar han Psalm 32,
where David says, "Blessed is the blessed are those whose sins are forgiven."
David säger, saliga är de vars synder är förlåtna.
"Blessed are those whose sins are covered."
Saliga är de vars synder är övertäckta.
"Blessed is the man to whom the Lord does not charge sin."
Saliga är den man som Herren icke tillräknar synd.
Obviously, if this man has sins, he is a sinner.
Uppenbart är det ju så att om en människa har syndat, så är han en syndare.
A sinner cannot be justified by his works.
Och en syndare kan inte rättfärdiggöras genom hans gärningar.
For he comes under the rule that all have sinned and lack the praise of God.
Vi har ju lärt oss att alla har syndat och saknar
all those who have sinned lack the praise of God.
Och saknar berömmelse från Gud.
So David is talking about sinners.
Så David talar om syndare.
Who don't deserve God's praise.
Sådana som inte förtjänar berömmelse från Gud.
And yet God forgives the sins of these sinners.
Likväl förlåter Gud dessa syndares synder.
He covers their sins.
Han övertäcker deras synder.
When we read about covering of sins, we are reminded again of what Paul had said about Jesus being the mercy seat.
När vi här läser om att övertäcka synder, så påminns vi om vad Paulus nyss sa om nådastolen.
There the sins of men were covered by the blood of the animal.
Där människornas synder blev övertäckta av blodet från djuren.
And here Paul says, blessed are those whose sins are covered.
Och här säger Paulus, saliga är de vars synder är övertäckta.
Now Paul comes back once more to the question of Jews and Gentiles.
Nu kommer Paulus tillbaka igen till frågan om judar och hedningar.
And he says this blessedness, namely the blessedness of having your sins forgiven.
Så säger han denna salighet, nämligen att ha syndernas förlåtelse.
Is it only for circumcised people or is it also for uncircumcised people?
Är det en välsignelse bara för omskurna? Gäller det inte också det oomskurna?
And once more he refers back to the example of Abraham.
Återigen hänvisar han till Abrahams exempel.
And he says that faith was counted to Abraham for righteousness.
Och han betonar att tron räknades Abraham till rättfärdighet.
And then he asks the question, how was it reckoned?
Och så frågar han, hur kunde det tillräknas på detta sätt?
Was it reckoned to him in when he was circumcised or when he was uncircumcised?
Skedde detta tillräknande när han var omskuren eller när han var oomskuren?
And again he answers his own question and says, not when he was circumcised but when he was uncircumcised.
Svarar sin egen fråga, det skedde inte när han var omskuren utan redan när han var oomskuren.
Passage Abraham believed God and it was counted to him for righteousness was quoted from Genesis 15.
I första Mosebok 15 läser vi att Gud tillräknade Abraham tron till rättfärdighet.
At that time Abraham was less than 85 years old.
Då var Abraham något mindre än 85 år gammal.
He was not circumcised until Genesis 17.
Först i första Mosebok 17 blir Abraham omskuren.
At that time he was 99 years old.
Då var han 99 år gammal.
So Abraham was justified by God 14 years before he was circumcised according to the scriptures.
Så Abraham förklarades rättfärdig genom tron 14 år innan han blev omskuren.
Thus he was justified before he was circumcised.
Han blev alltså förklarad rättfärdig innan han var omskuren.
Therefore, Paul shows that circumcision is not necessary for justification.
Sålunda har Paulus bevisat att omskärelsen är inte nödvändig för rättfärdiggörelsen.
But that does not mean that circumcision is not something very valuable.
Men det betyder inte att omskärelsen inte är något mycket värdefullt.
Remember, he had asked in chapter 1, what profit is there in circumcision?
I kapitel 1,
chapter 3, verse 1.
I kapitel 3:1 ställde han ju frågan, vilket företräde har då judarna, eller vad gagn har de av omskärelsen?
Paul says it has a great deal of profit.
Och han svarade ju, de har ett stort företräde.
Because Abraham received the sign of circumcision as a seal of the righteousness of that faith which he had when he was still uncircumcised.
Ja, han fick ju omskärelsen som ett sigill på ett tecken på den rättfärdiggörande, ett insigel på den rättfärdighet genom tron som han hade medan han ännu var oomskuren.
To understand what Paul is really dealing with here, it might help us to look at modern theology again.
För att verkligen förstå vad det är Paulus vill åt här, bör vi betrakta lite grann den moderna teologin.
In Protestant theology generally, the sacraments are looked upon as works that we do.
I protestantisk modern teologi ser man på sakramenten som gärningar som vi utför.
And this is true also of the Roman Catholic Church.
Och det gäller också om den romersk-katolska kyrkan.
Other Protestants often say that we Lutherans are first cousins to the Catholics.
Andra protestanter säger ofta om oss lutheraner att vi är närmaste kusiner till romarna.
It actually is the other way around.
Men i verkligheten är precis tvärtom.
Because Lutherans look upon the sacraments as gifts of God to us.
Ty lutheraner ser på sakramenten som Guds gåvor till oss.
Luther goes so far as to say that God baptizes us through his church.
Luther går så långt att han säger att det är Gud som döper oss genom sin församling.
Probably the best example would be the Baptist view of baptism.
Förmodligen är det bästa exemplet här baptisternas syn på dopet.
The Baptists say that nobody should ever be baptized until after he is a believer.
Baptisterna säger att ingen bör bli döpt förrän han har blivit en troende.
They say that baptism never saves anybody.
Säger att dopet frälsar aldrig någon.
But we are baptized because we want to obey the law of Jesus.
Men vi låter döpa oss därför att vi vill lyda Guds lag.
In itself it's not sinful to say that.
I sig är det inte syndigt att säga något sådant.
Certainly if Jesus tells us that we should be baptized, then we ought to be baptized.
Ty om Jesus säger att vi ska låta döpa oss, så bör vi låta döpa oss.
But if that's the only reason why we are baptized, we have not yet understood the meaning of baptism.
Men om det är den enda anledningen till att vi låter döpa oss, då har vi inte förstått vad dopet innebär.
Because this Baptist view looks upon baptism as something that I do to please the Lord.
Baptisterna ser på dopet som någonting som jag gör för att tillfredsställa Gud.
That makes baptism into a work of the flesh.
Det gör dopet till en köttets gärning.
But when we look upon baptism as a wonderful gift of God to us.
Men om vi ser på dopet som en underbar gåva från Gud till oss.
A sacrament that works faith in the hearts of little babies.
Ett sakrament som verkar tron i hjärtat på små bebisar.
A sacrament that gives us the forgiveness of sin.
Ett sakrament som verkligen skänker oss syndernas förlåtelse.
That delivers us from death and the devil.
Som befriar oss från döden och djävulen.
Then we don't think of it anymore as our work.
Då tänker vi inte på det längre som vår gärning.
We think of it as a great gift of God to us.
Vi ser på det som en stor gåva från Gud åt oss.
Another good example is the Roman Catholic doctrine of the Lord's Supper.
Ett annat bra exempel är den romerska läran om nattvarden.
The Roman Catholic Church says that the Lord's Supper is a sacrifice.
Romarna lär att nattvarden är ett offer.
It is a sacrifice that is brought for the sins of the living and the dead.
Det är ett offer som bärs fram för både levande och döda.
In other words, it is something that the church gives to God.
Med andra ord, det är någonting som kyrkan ger åt Gud.
Whereas In the Bible, the sacrament of the Lord's Supper is a wonderful gift of God to us.
Men enligt Bibeln är nattvarden en underbar gåva från Gud till oss.
Again, it is true that we ought to go to the Lord's Supper because the Savior tells us to go.
Återigen är det visserligen sant att vi bör gå till nattvarden därför att Jesus säger att vi ska göra det.
But again, if that's the only reason we go to the Lord's Supper, we turn the Lord's Supper also into a work of the flesh.
Men återigen, om det är den enda anledningen till att vi går till nattvarden, så har vi gjort nattvarden till en köttets gärning.
But if the Lord's Supper is a wonderful gift of God to us,
men om nattvarden är en underbar gåva från Gud åt oss,
through which God gives us the assurance of all our forgiveness through Jesus' blood and death,
genom vilken Gud ger oss en absolut viss försäkran om syndernas förlåtelse genom hans blod och död,
then we forget about all that we have done here.
Då glömmer vi allt vad vi har gjort här.
What we do is unimportant.
Vad vi gör, det är oviktigt.
But what God does for us is really the important thing.
Men vad Gud gör för oss, det är det verkligt viktiga.
So in Protestant theology and in Roman theology, the sacraments are things we do for God.
Så i protestantisk teologi, romersk katolsk teologi, är sakramenten någonting som människan gör åt Gud.
And they are really closely related.
Så på så sätt hör sån teologi nära samman.
They are really the first cousins.
Det är verkligen så att det är romarna och sådana protestanter som är.
But in Lutheranism, the sacraments are gifts that come from God to us.
Men i rätt lutherdom är det tvärtom så att det är Guds gåvor som kommer från Gud till oss.
And the Jews made the same mistake about circumcision.
Nu gjorde judarna samma misstag när det gällde omskärelsen.
They said circumcision is something that we do to show our loyalty to God.
Man sa att omskärelse är någonting som vi gör för att visa vår lojalitet mot Gud.
And thus for them circumcision became an outward thing.
Och så blev omskärelse en yttre sak.
But Paul says circumcision was a sign of the righteousness of faith.
Men Paulus säger att omskärelsen var ett insegel på trons rättfärdighet.
Through circumcision, God wanted to make Abraham sure that his sins were forgiven.
Genom omskärelsen ville Gud göra Abraham absolut viss om att hans synder var förlåtna.
And he had that forgiveness before he was circumcised.
Han hade denna förlåtelse innan han var omskuren.
And thus he becomes the father of all the believers.
Och så har Abraham blivit fader till alla troende.
The uncircumcised believers,
för oomskurna troende,
and the circumcised believers,
och för de omskurna som tror.
And once more Paul brings home the lesson which he had taught us at the end of chapter 2.
Och återigen får vi höra den undervisning som Paulus redan förde fram i slutet på kapitel 2.
There he had said, he is not a Jew who is one outwardly, but he is a Jew who is one inwardly.
Där han framhöll att den är inte jude som är det utvärtes motto, utan den som är det invärtes motto.
The real Jew is the man who is praised by God, and not the man who is praised by men.
Den verkliga juden, den är den som är prisad, har berömmelse från Gud.
And here Paul says, the real children of Abraham are the believers.
Och här säger Paulus, de verkliga Abrahams barn, det är de troende.
Which means that all unbelievers are not children of Abraham.
Det betyder att alla de som inte tror, de är icke Abrahams barn.
He says a believer is a child of Abraham if he's uncircumcised.
Han säger att en troende är Abrahams barn även om han inte är omskuren.
And an unbeliever is a child, a believer is an uncircumcised believer is also a child of Abraham.
Ja, såväl omskurna som omskurna troende är Abrahams barn.
Which means, of course, that all the unbelievers are not children of Abraham.
Det betyder alltså att alla otroende, de är inte Abrahams barn.
Even if they are circumcised, they are not Abraham's children.
Även om de är omskurna, så är de inte Abrahams barn.
Because he is not a Jew who is circumcised in the flesh.
Den är inte en jude som är omskuren i yttre mening i köttet.
But he who is circumcised in heart.
Utan den som är omskuren till hjärtat.
So we have here exactly the same doctrine emphasized in different words.
Så vi har här samma lära betonat med olika ord.
And again we might remember that these are the people to whom the promises of God are given.
Återigen ska vi komma ihåg att dessa Alltså Abrahams rätta barn, det troende, det är till dem som löften är givna.
The true Israel in the New Testament is not the Israel which today has established a new state in Palestine.
Det sanna Israel enligt Nya Testamentet är inte den, det Israel som har grundat en stat i Palestina.
And the promises of the Old Testament are not fulfilled in outward things.
Och löftena i skriften, de uppfylls inte på ett yttre sätt.
That is looking for a fleshly fulfillment of God's promises.
En kötslig fullbordan av Guds löften.
God's promises are spiritual promises.
Guds löften är andliga löften.
God is a spirit.
Gud är ande.
And those who worship him must worship him in spirit.
Och de som dyrkar honom ska dyrka honom i ande och sanning.
And God's blessings too are spiritual blessings.
Och Guds välsignelser är också andliga välsignelser.
And we look forward not to a great earthly kingdom here on this earth.
Och vi ser fram emot inte ett stort jordiskt kungadöme.
But we look for a city that has foundations whose maker and builder is God.
Utan vi ser fram emot en stad vars grundvalar, som vars grundare är Gud.
In the new heaven and the new earth, which will be ours after all the unbelievers are rejected by God.
Vi ser fram emot ny himmel och ny jord där rättfärdighet bor, som blir vår sedan alla otroende har förkastat, straffats av Gud.
And I just, in the next section, I just want to pass quickly over to verse 17.
Nu ska jag gå snabbt fram i nästa avsnitt och gå till vers 17.
Paul refers back to the fact that God promised Abraham that he would be the father of many nations.
Där hänvisar Paulus till det skriftens ord som säger att Abraham skulle bli en fader till många folk.
And in that same connection he says he is the father of us all.
Och där påpekar han att han är en fader till oss alla.
And you must not forget that he was writing to both Jews and Gentiles in the Roman congregation.
Kom ihåg att när han skriver till församlingen i Rom så skriver han både till judar och hedningar.
For that we know that that congregation had many Jews in it and also many Gentiles.
Vi vet att den församlingen hade både judar och hedningar.
And Paul says that Abraham is the father of all of us.
Så påpekar Paulus att Abraham är far till oss, oss alla.
Because we are all believers.
Eftersom vi allesammans är troende.
And therefore Abraham is the father of many nations.
Och därför är Abraham fader till många folk.
The Jews often interpret that simply to refer to the nations that were descended from Abraham in a physical way.
Judarna tolkar det här ofta på det sättet att ordet syftar på det att många folk uppstod från Abrahams säd i dess yttre mening.
But this promise really has a much greater fulfillment.
Men det här löftet har en mycket större fullbordan.
Abraham is the father of all believers.
Abraham är alla troendes fader.
He is the father of Swedish believers.
Han är far till svenska troende.
He is the father of Norwegian believers.
Han är fader till de troende i Norge.
He is the father of English believers.
Han är fader till de troende i England.
He's the father of American believers.
Till troende i Amerika.
He is the father of African believers.
Han är fader till troende i Afrika.
Black believers and white believers and red believers and brown believers.
Svarta, vita, gula och bruna troende.
And so he really is the father of many nations.
Alltså är han fader till många folk.
Because he is the father of all those who believe.
Eftersom han är fader till alla dem som tror.
And then Paul describes Abraham's faith in a very graphic way.
Paulus beskriver Abrahams tro på ett mycket åskådligt vis.
He says that Abraham believed in hope against all hope.
Abraham trodde på ett hopp mot varje hopp.
When God promised him that he would be the father of many believers, Abraham had no children.
Abraham fick löftet om att han skulle bli fader för många folk, då var han barnlös.
Abraham was already 75 years old when he came to Palestine.
Han var 75 år redan när han kom till Palestina.
At that time God promised that in his seed the families of the earth would be blessed.
Då fick han löftet av Gud att genom hans säd skulle hela världens alla blir välsignade.
And yet Abraham had no children.
Men Abraham hade ju inte ett enda barn.
His wife Sarah was 75 years old.
Sara var 75 år.
And they waited for 10 years to have children.
De väntade 10 år på att få något barn.
And finally at the age of 85 Abraham had given up all hope.
Och när Abraham var 85 då hade Abraham gett upp.
And that's when Sarah suggested he marry Hagar.
Då föreslog Sara att han kunde gifta sig med tjänstekvinnan Hagar istället.
And then finally Abraham had a son, Ishmael.
Och slutligen fick han en son med tjänstekvinnan Ismael.
But 14 years after Ishmael was born,
14 år senare efter det att Ismael hade fötts,
God came to Abraham again and told him that he would have a son.
Så kom Gud tillbaka till Abraham och sa att han ska få en son.
And that son would also be Sarah's son.
Och den sonen ska inte bara vara Abrahams utan både Abrahams och Saras son.
And when Abraham heard that, he laughed.
När Abraham hörde det log han.
And he said, "Why can't Ishmael stand before you?"
Och han sa, varför duger inte Ismael inför dig?
Evidently, Abraham did not think it was possible to have a son at that time.
Tydligen tänkte Abraham, det är omöjligt att jag kan få en son med Sara.
Both he and Sarah were beyond the age of having children.
Både Sara och Abraham hade passerat den ålder när man kunde få barn.
And sometime later, God appeared to Abraham again.
Och lite senare så visade sig Gud för Abraham återigen.
And this time Sarah heard the promise that she would have a son.
Och nu stod Sara i tältduken och tjuvlyssnade.
And you remember that she stood behind the tent door and laughed.
Och hon log.
And it specifically says, it had ceased to be with Sarah after the manner of women.
Och där påpekas det särskilt att Sara hade det inte längre på kvinnors vis.
So often it says, you know, people say today, or years ago, people used to believe all those things, but nowadays we can't believe those miracles anymore.
Människor säger ofta att förr kunde man ju tro på sånt här, men i vår tid kan vi inte längre tro på såna här saker.
But Sarah didn't believe it either.
Men Sara trodde ju inte heller.
You remember how God said, "Why do you laugh? Is anything too hard for the Lord?"
Jag kommer ihåg att Gud sa till Sara, varför log du? Är någonting då för omöjligt för Gud?
And so it really was against all hope.
Så det var tvärt emot allt hopp.
Humanly speaking, they could have no children.
Mänskligt sett var det omöjligt för dem att få barn.
See, there was nothing they could do to make God's promise come true.
De kunde inte med egna gärningar fullborda detta Guds löfte.
See, they tried to make God's promise come true by giving Abraham a second wife.
De försökte med egna gärningar genom att Abraham fick en tjänstekvinna till andra hustru.
And later on, in the New Testament, Ishmael is viewed as an example of salvation by works.
Och i Nya Testamentet så är just Ismael ett exempel på försök att bli frälst genom egna gärningar.
See, God told Abraham, "You're going to be the father of many nations."
Gud hade sagt till Abraham, du ska bli en fader för många folk.
Abraham had no son.
Abraham hade ingen son.
He couldn't be the father of many nations unless he had a son.
Han kunde inte bli fader till många folk om han inte hade någon son.
And after they had waited 10 years, they thought, if we don't do something pretty soon, God's promise can't come true.
Och när det nu hade gått 10 år så tänkte de, vi måste försöka göra någonting, annars kan inte Guds löfte gå i fullbordan.
And that's exactly the mistake that the Jews always made.
Och det är precis det misstag som judarna alltid gör.
God's promise can come true only if we do something about it.
Guds löfte kan endast gå i fullbordan om vi gör någonting själva åt det.
And so they did something. Abraham and Sarah did something about it.
Och så gjorde man någonting. Abraham och Sara gjorde någonting.
And Abraham took a second wife.
Abraham tog en andra hustru.
In order to help God's promise come true.
För att hjälpa Gud att fullborda löftet.
And God said, "That's not the way the promise is going to come true."
Men Gud sa, nej, det är inte på detta sätt som löftet ska fullbordas.
God waited another 15 years.
Gud väntade ytterligare 15 år.
And then he said, "Now I'm going to give you a son."
Och sen sa han, nu är det jag som ska ge dig en son.
And Abraham laughed.
Då skrattade Abraham.
And God told Sarah that she was going to have a son.
Och Gud sa åt Sara att du ska få en son.
And Sarah laughed.
Då skrattade Sara.
Because they knew that this was beyond their power.
De visste att det kan inte de åstadkomma med egen kraft.
And then when they had lost all hope of doing something to make the promise come true, God made it come true.
And när de slutligen förlorat allt hopp om att detta kan besannas, då lät Gud det ske.
And that's why in Galatians 4, Paul says that Ishmael is an example of salvation by works, and Isaac is an example of salvation by grace.
Det är därför som Paulus säger i Galaterbrevet 4 att Ismael är ett exempel på gärningars rättfärdiggörelse medan Isak är ett exempel på trons rättfärdiggörelse.
And Abraham becomes the father of many nations because the God in whom he believed was the God who makes dead people alive.
Och Abraham har blivit en fader till alla troende därför att han kom till tro på honom som gör den döde levande.
And who calls those things that are not as though they were.
Och som kallar på sådana saker som inte finns som om de vore till.
And so Abraham's body was dead.
Abrahams kropp var död.
And Sarah's body was dead.
Och Saras kropp var död.
But the God who keeps his promises is the God who can make dead people live.
Men Gud som alltid håller sitt löfte kan få döda människor att bli levande.
He is the God who can call things out of non-being.
Han är den som kan kalla fram saker som icke finns.
And so this God made the body of Abraham alive and the body of Sarah alive.
Den är Gud som gjorde Abrahams kropp levande och Saras kropp levande.
And he gave them a son.
Och som han gav dem en son.
And this God also calls those people who are not children of Abraham.
Denne Gud kallar också människor som icke är Abrahams barn.
Children of Abraham.
Till att bli Abrahams barn.
So that people who have no fleshly descent from Abraham.
Så människor som inte efter köttet är avkomlingar till Abraham.
Are called children of Abraham.
Kallas Abrahams barn.
Because they are believers.
Därför att de tror.
And it's also important to note how Abraham's faith is described here.
Det är också viktigt att notera hur Abrahams tro beskrivs här.
It says that Abraham did not doubt about the promise of God through unbelief. Verse 20.
Det sägs här i vers 20 att Abraham tvivlade inte på Guds löfte i otro.
But he was strong in faith.
Utan han var stark i tro.
Giving glory to God.
Han gav ära åt Gud.
Again we might say giving praise to God.
Jag kunde säga gav berömmelse, ära, pris åt Gud.
Because when Abraham believed what God said.
Ty när Abraham trodde vad Gud sa.
He was saying God is a truthful God.
Då sa han Gud är en sannfärdig Gud.
When he believed that God could give him a son when he was 100 years old.
När han trodde att Gud kunde ge honom en son fast han var 100 år.
He said in his heart that this God is a powerful God.
Så sa han i sitt hjärta, denne Gud är en mäktig Gud.
And when he believed that this God would surely keep that promise even though it seemed impossible.
Och när han trodde att denne Gud verkligen kan hålla sitt löfte fastän det är mänskligt sett omöjligt.
His faith really was saying that this God is a faithful God.
Så sa hans tro att denne Gud är en trofast Gud.
Just as men call God a liar when they do not believe his word.
Precis som när människor kallar Gud en lögnare när de inte tror hans ord.
As we saw in the beginning of chapter 3.
Som vi såg i början av kapitel 3.
So the greatest praise that we can give to God is that we believe what he tells us.
Så är det största pris vi kan ge Gud detta att vi tror vad han säger oss.
That's why Luther also says that the highest worship of God is faith.
Därför som Luther säger att den främsta gudsdyrkan det är tro.
By believing the Lord's word.
Genom att tro Guds ord.
We are giving him glory.
Ger vi honom ära.
And then Abraham's faith is further described as being fully persuaded that what God has promised he was able also to do.
Så beskrivs Abrahams tro ytterligare vers 21 att han var fullt viss om att vad Gud hade lovat det var han också mäktig att hålla.
That seems like a very simple statement.
Det verkar ju vara ett mycket enkelt påstående.
To believe God means to believe what God has promised.
Att tro Gud är att tro vad han har lovat.
Nowadays this is often denied.
Men i våra dagar förnekas detta ofta.
In modern theology, modern neo-orthodoxy, faith is often described as a leap in the dark.
I modern teologi, den så kallade nyortodoxin, beskrivs tron som ett hopp ut i mörkret.
They say we must not believe in a book.
Man säger man ska inte tro på en bok.
We must believe in a person.
Vi ska tro på en person.
And many years ago, when I was still a teacher at Concordia Teachers College in River Forest.
För flera år sedan när jag alltjämt var professor vid River Forest. I River Forest, i Concordia
Teachers College.
Teachers College, lärarseminarium.
That we had a meeting of the religion department in which we discussed the inspiration and inerrancy of the Bible.
Då hade vi ett möte i religionsfakulteten och vi diskuterade Bibelns ofelbarhet.
And I defended the inspiration and the inerrancy of the Bible.
Jag försvarade Bibelns ofelbarhet och inspiration.
And some of the other men said that that could not be true.
Men några av de andra sa att det kan inte vara riktigt.
Because the Bible was full of mistakes.
Eftersom Bibeln innehåller en rad misstag.
And we discussed this for a long time.
Så diskuterade vi saken länge.
And after the meeting,
or efter mötet,
one of the other men who came to my office,
så kom en av de andra lärarna till mig på kontoret.
And he said to me, "Why are you so worried about the Bible being true?"
Och så sa han, "Varför är du så bekymrad om den här frågan, att ta det så viktigt med den här frågan att Bibeln är sann?"
Even if the whole Bible is wrong, God will never let you down.
Även om hela Bibeln är felaktig, så kommer aldrig Gud att let you down.
He will never disappoint you.
Så kommer aldrig Gud att göra dig besviken.
In other words, he says, have faith in God. Don't have faith in a book.
Han sa, du ska tro på Gud, du ska inte tro på en bok.
Just cast yourself on God's mercy.
Kasta dig på Guds barmhärtighet.
Take the leap into the dark.
Hoppa rakt ut i mörkret.
You step out over the abyss.
Du kan steppa ut, träda ut över avgrunden.
Because God will take care of you.
Gud ska ju ta hand om dig.
Put your trust in him.
Du ska lita på honom.
And not in the words of a book.
Du ska inte lita på ord i en bok.
But look at how Abraham's faith is described.
Men se nu hur Abrahams tro är beskriven.
Abraham's faith consisted in this, that he believed that what God had said he would also do.
Abrahams tro bestod i detta, att han trodde på att vad Gud har sagt, det kommer han också att göra.
And that's what faith is according to the Bible.
Det är vad tro är enligt Bibeln.
To believe in Jesus means to believe the promises that God has given us in this book.
Att tro på Jesus, det är att tro på de löften som Gud har givit oss i denna bok.
It's impossible to believe in Jesus without believing in the words of this book.
Det är omöjligt att tro på Jesus utan att tro på de ord som är givna i denna bok.
That's what the Bible means when it says that we are brought to faith by the word of God.
Det är vad Bibeln menar när det heter att vi föres till tro genom Guds ord.
And this applies also to us in this doctrine of justification.
Och det här gäller oss också när det nu gäller läran om rättfärdiggörelsen.
In justification, God says to us, "You are not guilty for Jesus' sake."
I rättfärdiggörelsen säger Gud till oss att du är icke skyldig för Kristi skull.
And we ought to believe exactly what those words say.
Och vi ska tro orden precis som de låter.
And to believe what those words say means to put your trust in Jesus.
Och att tro exakt på dessa ord är att förlita dig på Jesus.
I want to finish, Jack, if possible. And there's one more important point.
Jag ska försöka att före tiden ute här avsluta kapitel 4. Det är en viktig sak till här.
Now, it says that in the last words, it says, Jesus was delivered for our offenses and raised again for our justification.
Det står i den sista versen att Jesus utgavs för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Och här skriver vi upp exakt hur det står i den grekiska grundtexten. Alltså 4:25.
Christ was delivered for our offenses and raised again for our justification.
Kristus utgavs för våra synders skull och uppväcktes igen för vår rättfärdiggörelses skull.
He was delivered på grund av våra överträdelser.
Han utgavs på grund av våra överträdelser.
And he was raised på grund av our justification.
Och han uppväcktes på grund av vår rättfärdiggörelse.
You have the same phrase in both sentences.
Du har samma uttryckssätt i båda delarna av versen.
And now this phrase, because of our justification,
detta uttryck på grund av vår rättfärdiggörelse,
could either be retrospective or prospective, looking back or looking ahead.
Kan både se bakåt och se framåt.
You could understand it as meaning he was raised Because we were to be justified.
Man kan förstå det som framåtskådande att han blev uppväckt för att vi ska bli rättfärdiggjorda.
But it can also be understood as he was raised because we had been justified.
Men det kan också förstås att han uppväcktes för att vi har gjorts rättfärdiga.
Now, when we can understand a phrase in two different ways, we operate in exactly the same way as when two words can be understood in two different ways.
Om en fras kan förstås på två sätt, så gör vi på samma sätt som vi gjorde tidigare när ett ord kan ha två betydelser.
And we look into the context.
Vi måste se på sammanhanget.
Obviously, when it says he was delivered because of our offenses,
när det nu står att han utgavs på grund av våra överträdelser,
you are looking back.
Då ser vi tillbaka.
And we say that because we had sinned, he was given over into death.
Då kan vi säga, på grund av att vi har syndat blev han utlämnad till döden.
Now when you have the same kind of phrase in the same sentence twice,
du har samma uttryckssätt två gånger i samma mening,
then you ought to translate them the same way.
Då är det en huvudregel att man bör översätta fraserna på samma sätt.
And understand them in the same way.
Förstå dem på samma sätt.
So if we understand this as meaning that he was given over into death because we had sinned.
Så om vi förstår det första ledet att han utgavs i döden på grund av att vi har syndat.
Then we ought to understand this as meaning he was raised from the dead because we had been justified.
Då måste man förstå nästa led i satsen att han blev uppväckt på grund av att vi har förklarats rättfärdiga.
In other words, our justification took place before Jesus was raised.
Det vill säga, med andra ord, vår rättfärdiggörelse ägde rum innan Jesus uppväcktes.
See, when Jesus died on the cross, he said, it is finished.
Ty när Jesus stod på korset sa han, det är fullbordat.
Which meant that all the sins of the world have really been paid for.
Jo, det betyder att alla världens synder har det betalats för.
And really in that word it is finished, Jesus is declaring our justification.
Så i dessa ord från Jesus, det är fullbordat, förklarar Jesus vår rättfärdiggörelse.
And when God raised Jesus from the dead,
och när Gud uppväckte Jesus från de döda,
that was the outward evidence that our sins had really been forgiven.
Så var det yttre beviset på att våra synder verkligen hade blivit förlåtna.
Because he was raised because we had been forgiven.
Ty han uppväcktes därför att vi hade förlåtits.
And an illustration might help to make that clear.
En bild kan göra det här klart.
When the government puts a man into jail for his
när någon sätter sig i fängelse,
that very act tells people who see it happen that this man must be a criminal who is being punished for his sin.
Alla som ser detta då får klart för sig att den här personen han måste straffas för ett brott.
The government really doesn't have to tell you that.
Det behöver man inte skriva om.
When you see the man put into jail, you conclude he is a criminal.
När man ser själva handlingen att han låses in i ett fängelse, då drar man den slutsatsen han är kriminell.
He is a man who has been found guilty in the court.
Det är en person som har dömts skyldig i domstol.
And when the government opens the prison door and lets that prisoner go out,
och när man ser att fängelseporten öppnas och den är fången får gå ut därifrån,
then that act also really says this man's crimes have been paid for.
Då ger själva denna yttre handling vittnesbörd om att brottet är avtjänat.
And so when Jesus was let out of the prison into which he was put for our sins,
och på samma sätt när Jesus lämnade det fängelse som han hade förts in i till följd av våra synder,
then when that grave was opened,
graven öppnades,
and it was discovered that Jesus was gone,
vi såg att han var utgången.
This was clear evidence that God was saying to the world that the sins for which Jesus had been put into prison had all been cancelled, had all been paid for.
Och då var det klart vittnesbörd om för hela världen att de synder som Kristus hade straffats för, de var avtjänade, det var betalat för dem.
And thus it becomes very clear again that he was raised because we had been justified.
Och så är det då helt klart att han uppväcktes på grund av att vi hade förklarat rättfärdiga.
And it's not that he was raised so that we might be justified sometime in the future.
Alltså inte detta att han uppväcktes för att vi någon gång i framtiden ska rättfärdiggöra.
But his resurrection is the proof that our sins have all been forgiven.
Utan hans uppståndelse är beviset på att att alla synder är förlåtna, att vi är rättfärdiggjorda.
And we made it by 5 o'clock.
And we made it by 5 o'clock.
Okay.